Ja, god morgon eller förmiddag, hur ska man säga? Vad säger ni? God förmiddag, då gör vi det. God förmiddag. Alltså egentligen så skulle jag kunna sätta mig. Den här sången var precis, det är predikan. Så att, ja, vad gör vi nu? Vi kan repetera. För ett år sedan så stod jag här i talarstolen igen och var predikant här i Lundakyrkan. Och om någon till äventyrs skulle komma ihåg vad jag pratade om då, så har ni jättebra minne. Men jag ska inte pressa er, men om jag pratar om kompass, är det någon som kommer ihåg det då? Oh yes! Ja, ja. Temat för ungefär ett år sedan var kalibrera din inre kompass. Och vi pratade om vikten av att vara online med den heliga ande. Vi pratade om vikten att ha en daglig bibelläsning. Och vi pratade om vikten att ha gemenskap med andra trossyskon. Och då kommer naturligt frågorna för mig. Jag tittar lite grann på det här. Hur har jag hanterat de där frågorna om råden under det här året? Hur har du gjort det? Var det några bra råd? Hur har det gått att kalibrera din inre kompass? Fick du hjälp att komma närmare Gud? Fick någon annan det? Vi ska inte fördjupa oss mer i det och det vi pratade om för ett år sedan. För nu ska vi prata om dagens tema. Men jag ville börja med det där i alla fall, för att jag såg att det fanns en bäring på det jag sa förra året till det som händer nu. Oviktig information, jag vet. Men jag tyckte det var intressant i alla fall, för min egen del. Men dagens tema. Dagens tema är egentligen ett önskemål som lades som en liten lapp långt där nere i en liten korg. Och det lades ett önskemål om att, vadå då? Hur vi ska leva för att vårt liv ska peka på Jesus. Hur vi ska leva vårt liv för att det ska peka på Jesus. Vi tyckte nog att det här temat stämde in över vårt övergripande tema som handlar om växa i lärjungaskap. Och ja, nu är vi här i alla fall. Och nu försöker vi få till det här. Hur vi ska leva för att vårt liv ska peka på Jesus. Det här är en ganska pretentiös fråga. Vet ni vad det ordet betyder? Det är ingen svensk kurs det här. Men pretentiös, det kan betyda att det är en anspråksfull fråga, en fodrande fråga, en ganska svår fråga att ta till sig. Har man svaret på den här frågan så är man ju nästan i hamn, skulle man kunna säga, om ni förstår vad jag menar. Så det är faktiskt med stor mått av ödmjukhet och respekt som jag närmar mig det här ämnet, det här temat. Och nu när jag har fått frågan så vill inte jag svara med att stapla en massa levnadskrav och levnadsbud på oss. Lev så här, gör så här, säg så här. För då kommer Jesus att synas i ditt liv. Det här var jätteenkelt att göra så. Jag tror att frågan är mycket vidare och svårare och viktigare än så. Det handlar både om att aktivt tala och leva så det syns vem man är och vem man tror på. Men det handlar lika mycket, eller kanske ännu mer, att bara vila i Gud och låta honom bli, som blir synlig i ditt liv, i mitt liv. Och då tänker jag så här. Om en människa verkligen tycker någonting, tror någonting Om någonting är riktigt, riktigt viktigt för en människa så syns det. Det liksom spiller över. Är ni med? Det spiller över på omgivningen. Gillar jag bilar så syns det att jag gillar bilar. Inget svårt exempel. Gillar jag blommor så syns det att jag gillar blommor. I trädgården, i blomkrukorna, vad du vill. Om jag är riktigt, riktigt intresserad av Jesus så tror jag också att det syns. Det är min bestämda uppfattning. Enkel matematik, som han sa, Peps Persson. Enkel matematik. En tid på världen var det rätt populärt att ha liksom en sån här liten pin på kavajen eller jackan eller något sånt där. När jag gick på gymnasiet, man tänker sig gymnasiet, då har man liksom kommit en liten bit längre i livet. Man har vågat ta ut svängarna lite grann. Man känner sig lite mer vuxen, lite mer mogen och så kanske. Och då hade jag ett litet märke på min jacka. Och om jag minns rätt nu, jag minns fel ganska länge sedan, säger inte hur. Men då hade jag ett litet märke och jag tror att det stod Jesus loves you på det där. Och jag tror att jag tänkte så här att det där är ju ett bra sätt att peka på Jesus. Jag bodde ju i Stockholm, man åkte tunnelbana och lite sådär. Man syntes i skolan. Jag hade det märket på sig. Det var ju lite anonymt förstås. Det var inte så högljutt. Men det var liksom ändå någonting som syntes. Så tror jag att jag tänkte. Men under årens lopp så har jag hunnit lära mig att det är inte främst med ord. Nu pratar jag ju mycket här förstås. Det är inte främst med ord som jag pekar på Jesus i mitt liv. För orden i sig har ju inget direkt egenvärde om det inte bottnar i någonting stadigt. Är ni med? Då nickar alla, vad bra. Inte nicka till, det får ni inte göra. Nej. Det måste synas på det sättet som jag lever. På de beslut som jag fattar. De aktiviteter som jag engagerar mig i. Det här som jag tycker är roligt. Annars klingar bara de här vackra orden förgäves. Som en skrällande symbol. Första går inte vid 13. Som en klingande symbol stod det också. När jag säger så här att man kunde ha en pin på jackan. Visst, man kan ha en pin på jackan. Jag säger inte att man inte kan ha en pin på jackan. Absolut. Jättebra. Det kan vara alldeles utmärkt. Det enda jag säger är att ord och liv måste säga samma sak. Och det här kan vara ett sätt att peka på Jesus med en pin på jackan. Men inte nödvändigtvis. Okej, hur ska vi då komma vidare i den här frågan? Kan vi få någon hjälp? Jag är glad att du ställer frågan som du brukar säga. Jag är glad att du ställer frågan. För det finns hjälp att få. Jag tror det. Vi ska titta på några exempel i Gamla testamentet och Nya testamentet. Och så någonting från vår egen samtid också. Som kan vara en liten hjälp för oss. Så vi börjar i Gamla testamentet. Och när jag läser här så får jag passa mig för att ni inte ska tro att aha, nu är han där igen. Nu vart det någonting galet med det där. Men jag ska läsa texten så ska ni försöka förstå den tillsammans med mig. Vi är vid berget Sinai. Det är Gamla testamentet. Det judiska folket hade fått en regelsamling. Vad hette den? Det är 10 budorden. Jag ska läsa den bara så att ni får en bild av den. Jag är Herren din Gud som förde dig ut ur Egypten, ut ur slavlägret. Du ska inte ha andra gudar vid sidan av mig. Du ska inte göra dig någon bildstod eller avbild av någonting uppe i himlen eller nere på jorden eller i vattnet under jorden. Du ska inte tillbe dem eller tjäna dem. Ty jag, Herren din Gud, är en svartsjuk Gud som låter straffet för fädernas skuld drabba barnen in till tredje och fjärde led när man försmår mig. Men visa godhet mot tusenden när man älskar och håller mina bud. Och så kommer det här. Du ska inte missbruka Herrens Guds namn. Ty Herren kommer inte att lämna den ostraffad som missbrukar hans namn. Tänk på att hålla sabbatsdagen helig. 6 dagar ska du arbeta och sköta alla dina sysslor. Men den 7:e dagen är Herrens, din Guds sabbat. Då ska du inte utföra något arbete. Varken du eller din son eller din dotter, din slav eller din slavinna, din boskap eller invandraren i dina städer. Ty på 6 dagar gjorde Herren himlen och jorden och havet och allt vad det rymmer. Men på den 7:e dagen vilade han. Därför har Herren välsignat sabbatsdagen och gjort den till en helig dag. Visa aktning för din far och mor så att du får leva länge i det land som Herren Gud ger dig. Du ska inte dräpa. Du ska inte begå äktenskapsbrott. Du ska inte stjäla. Du ska inte vittna falskt mot din nästa. Du ska inte ha begär till din nästas hus. Du ska inte ha begär till din nästas hustru eller hans slav eller hans slavinna, hans oxe eller hans åsna eller något annat som tillhör din nästa. Och det här var ett regelverk som Gud gav till folket som en hjälp för dem. Och omskrivet så skulle man kunna säga ungefär så här. Så här ska ni göra för att följa mig. Så här ska ni göra för att tjäna mig. Så här ska ni göra för att visa att ni älskar mig. Det kan man tänka att Gud sa till folket där i Gamla testamentets tid. Och rent allmänt så kan vi säga att de 10 budorden, de är en bra regelsamling, rent generellt. De ger oss många anvisningar om vad vi framförallt inte ska göra. Gör inte det, gör inte det. Lite allmängiltiga anvisningar. Och slutsatsen av det här är ett sätt som kan peka på Jesus. Men inte nödvändigtvis. Ett annat exempel ur Gamla testamentet, det är det här andra och det sista från Gamla testamentet. Och det är hämtat från Jeremia, profeten Jeremia. Och det här är ett litet dramatiskt stycke tycker jag, så jag ska läsa det stycket också. För Jeremia, han skräder inte orden. Jeremia säger precis som det är. Lyssna nu så ska ni få höra. Och då skulle man, nu är det Gud Fader som, eller ja, i profetens röst så att säga. Och han ska låta lite så här. Ve den som bygger sitt hus med orättfärdighet och murar övervåningen med orätt. Som låter sin nästa arbeta utan betalning och inte ger honom lön. Den som säger, jag ska bygga ett väldigt hus med rymlig övervåning. Förse det med fönster och paneler av cederträ och målar det lysande rött. Är det att vara konung att pråla med cederträ? Tänk på din far, han åt och drack och gjorde det som var rätt och riktigt. Då gick allt honom väl. Han värnade den svages och fattiges rätt. Då gick allt väl. Är inte det att känna mig, säger Herren. Det var ord, inga visor, brukar man säga. Här finns anvisningar för dagens arbetsgivare. Se till att ge dina anställda en rimlig lön. Här finns råd att ge till dagens medmänniska. Hjälp de svaga och fattiga. Är det ett sätt att peka på Jesus i sitt liv? Det kan vara ett sätt att peka på Jesus, men inte nödvändigtvis. Jag ska ta ett par ställen också i Nya testamentet. Och vi är nu vid berget, ett berg ska jag säga, i Galileen. Och från Matteus 7 kapitel och 12 vers så läser vi från Jesu bergspredikan. Ett kort, koncist stycke. Han sa: allt vad ni vill att människorna ska göra för er, det ska också ni göra för dem. Det är vad lagen och profeterna säger. Och jag vet att ni känner igen det här avsnittet, och det brukar alltså kallas den gyllene regeln. Men här är Jesu uppmaning lite annorlunda än de här som var från Gamla testamentet. Det här är inget förbud, utan istället en uppmaning, eller vad säger man då, påbud. Gör så här. Gör så här. Att uppmana människor att göra det som är gott är någonting helt annat än att uppmana dem att inte göra det som är ont. Den gyllene regeln är någonting långt mer än ett förbud mot att göra onda gärningar. Den här uppmaningen tvingar oss att tänka på vad andra människor behöver och kanske även vill ha. Den gyllene regeln säger att det är vår skyldighet att göra vad vi kan för att tillgodose dessa behov. Då tänker jag så här. Om du vill bli behandlad med, vi tar några exempel, med respekt. Om du vill bli behandlad med värdighet, med generositet och kärlek, hur ska du då behandla andra? Det här är en sån där retorisk fråga, säger man så. Den kräver inget svar. Men vad är svaret? Hur ska du behandla andra om du vill bli behandlad på det här sättet? Jo, med respekt, med värdighet, med generositet och kärlek. Det här är ett sätt som kan peka på Jesus, men inte nödvändigtvis. Är ni med? Nu vart jag törstig. Ett exempel till, så här, från Nya testamentet. Nu är vi i templet i Jerusalem. En laglärd ställer en fråga till Jesus, och han säger så här: mästare, vilket är det största budet i lagen? Han svarade honom: du ska älska Herren i Gud med hela ditt hjärta och med hela din själ och med hela ditt förstånd. Detta är det största och första budet. Sen kommer ett av samma slag: du ska älska din nästa som dig själv. På dessa båda bud vilar hela lagen och profeterna. Det var Jesus som sa det där. Och det här är tydligen ett väldigt viktigt textavsnitt, för Jesus ger alltså svar på frågan: vilket är det största budet i lagen? Och då kan det vara viktigt att titta på det, självklart. Det brukar kallas, vad säger vi, det dubbla kärleksbudet. Kärleken ditåt och kärleken ditåt. Men vad handlar det om? Om du vill att någon människa ska förstå att du älskar Jesus, då är din utgångspunkt att låta honom genomlysa dig med sin kärlek. Då är din utgångspunkt att leva i ett ständigt mottagande av hans kärlek och aktivt söka hans gemenskap. Man vill ju vara nära den man älskar. Är det inte så? Jo, så är det. Och då söker man den gemenskapen som man ser: det här är bra för mig. Och det dubbla kärleksbudet, det dubbla i det här, att du aktivt ska älska din medmänniska precis som du älskar dig själv. Det där sista brukar inte vara så svårt, att älska sig själv. Det behöver inte vara så svårt. Ibland är det svårt att älska sig själv också. Det vet jag. Nu närmar vi oss lite grann svar som kan hjälpa oss att förstå det här. Det här kan visst vara någonting som pekar på Jesus. Om man lever så, Men inte nödvändigtvis. Arvidsson, hur går det här? Hur ska du få till det här? Vi bläddrar. Jag har tagit två avsnitt ur Gamla testamentet. Två avsnitt ur Nya testamentet där Jesus var talare, så att säga. Jag ska ta två små snuttar också från Pauli undervisning. Från andra Korinthierbrevet. Då står det så här i andra Korinthierbrevet 2. Så står det bland annat så här. Prick, 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 prick. Till Guds ära är jag en Kristusdoft. Har ni hört det? Kristusdoft. Känn på det här ordet. Att vara Kristusdoft. Man luktar gott. Vatten har man på sig ibland. Va? Hade jag idag. Jag vet inte, det är ingen som har kommit så nära mig idag ens. Nej. Lukta gott vatten. Kristusdoft. Varje kristen luktar gott, säger Paulus. Och med det så pekar man ju då på givaren av detta lukta gott vatten. Om ni förstår vad jag menar. Det andra som Paulus säger, också i andra Korinthierbrevet, längre fram, tredje kapitlet, så säger han så här. Det är ju uppenbart att ni är ett brev från Kristus. Det är inte så många som får brev längre, man får mejl. Här skrev man brev. Det är ju uppenbart att ni är ett brev från Kristus, ett Kristusbrev. Ett brev är till för att läsas. Och underförstått här så är det ett brev från Kristus, ett gott brev. Och en kristen är med andra ord ett sånt gott brev med gott innehåll. Har du tänkt dig så någon gång att du är en Kristusdoft? Att du luktar gott? Har du tänkt dig så någon gång att du är ett brev som alla kan läsa? Som är gott? Det börjar brännas. Men det här är ingenting som man bara kan göra, utan bara vara i. Det är sist två ord från nutiden. Jag sa att jag skulle ta två exempel därifrån också. Jag brukar med både glädje och nyfikenhet läsa sån här ledarskapslitteratur. Jag vet inte om det är någon som tycker det är roligt. Jag tycker det är lite roligt i alla fall. När man har jobbat med ledarfrågor och sånt där. Ja, ni förstår. Jag tycker det är spännande. Och jag kan tycka att det ger oss lite matnyttigt när vi läser sånt också ibland. Och det intressanta är när man läser sån litteratur nu för tiden, så allt fler talar om vikten av insyn. Man talar om hållbarhet. Man talar om ärlighet. Och det gör man liksom i den här företagsvärlden, ledarskapsvärlden, ja, ni vet. Då är det två uttryck som jag brukar tänka, det här är bra. Som ger liksom en tydlighet och blir som pricken över i. Avtryck i det ena och transparens i det andra. Ta det första först. Det brukar vara smart. Avtryck. Det här ordet återfinns bland annat i modern HR-litteratur, human resources. Man talar om värderingar som en människas DNA. Alltså DNA, det är ursprunget i cellmaterialet, DNA, som talar om vem vi blir. Om värderingar då är människans DNA, så måste det vara själva kärnan i en människa. Och så skriver man då att det är jätteviktigt att den här kärnan är frisk och fräsch. Och när vi väljer att göra det ena eller det andra, då lämnar vi avtryck till vår omgivning. Och det är intressant, tycker jag. Det andra ordet, transparens. Vad tänker ni när ni hör ordet transparens? Tänker ni, ja, jag jobbar på ett företag och där är det verkligen transparent. Det står i vår målvision. Det står i vår beskrivning av företaget eller i kommunen eller i skolan. Eller var vi är någonstans. Och att prata transparens i ett företag, då är det ett ledord som menar att här har ingenting att dölja. Här är det genomskinligt. Här är ärligt. Här är ingen dold agenda. Här är en öppen agenda. Läs mig! Och allt fler företag med självaktning säger i sin CSR-policy, Corporate Social Responsibility, you know, säger att de är transparenta. Google säger att de är transparenta. Starbucks säger att de är transparenta. Det finns många fler. För att skapa ett förtroende mellan köpare och säljare. Och det här tycker jag är intressant, för då tänds ett litet ljus på något sätt. Det finns en lösning. Men för att dra en parallell till dig och mig. Jag närmar mig slutet nu. Ni kan vara lugna. Jag drar en parallell till dig och mig och vår fråga om att leva ett liv som pekar på Jesus. Så menar jag att ditt liv och mitt liv ska vara precis så. Ge avtryck och vara transparenta. Om vi lever med en öppen agenda, ärligt och genomskinligt, där alla människor kan läsa av vår tro, då tror jag att vi pekar på Jesus. Och det här är ett sätt som kan peka på Jesus, men inte nödvändigtvis. Nu är vi där igen. Hur ska han få till det här? Hur ska vi då leva för att vi ska peka på Jesus? De här orden vi har läst och anvisningarna av råd som kom både från gamla och nya testamentet och från nutiden kan vara jätteviktiga för oss. Men behöver nödvändigtvis inte vara det. Och nu ska jag säga som Leila brukar säga när hon vill poängtera någonting som är viktigt. Men, säger hon. Och sen kommer någonting viktigt. Lyssna nu, för nu är det på slutet. Men, gemenskapen med Jesus är förutsättningen för allt. Så gläds i din gemenskap med Jesus. Sök hans närhet. Vila vid hans fötter. Lyssna till hans röst. Hämta förlåtelse och rening i honom. Och låt hans hjärtslag bli dina hjärtslag. Så låt ditt liv vara behärskat och genomsyrat och genomlyst av Jesu kärlek. Då pekar du med ditt liv på Jesus. Sista sidan. Nu är det närmare sig, Sören. Nu närmare sig. Sorry, det var ingenting riktat mot dig speciellt. En sista fråga då. Ja, men kan man inte leva på det här sättet, på ett gott sätt, utan att ha en tro på Jesus? Det är väl en rätt så adekvat fråga. Kan man inte följa de 10 Guds bud? Kan man inte leva efter det dubbla kärleksbudet, den gyllene regeln? Jo, det kan man visst göra. Man kan tala och leva precis på det sättet utan en tro. Men vad är då skillnaden? Då kan vi läsa. Hur ser jag? Här. Då kan vi läsa 1 Korinthierbrevet 13, några verser bara. Om jag talar både människor och änglars språk, men saknar kärlek, är jag bara en ekande brons, en skrällande cymbal? Om jag har profetisk gåva och känner alla hemligheterna och har hela kunskapen, och om jag har all tro så att jag kan flytta berg, men saknar kärlek, är jag ingenting? Och den här kärleken som jag läste om, det här är en gåva till varje människa som ges till oss varje människa, och vi varje människa får ta emot det här. Det är en gåva. Det är ingenting som du nödvändigtvis gör. Gör så här, säg så här, gör så här, säg så här. Det är en gåva som du får. En kärleksgåva. För det som finns i hjärtat, det avgör allt. Så jag tar mitt sista bibelord. Ordspråksboken 4:23. Kommer ni ihåg vad det står där? Det behöver ni inte kunna ihåg. Komma ihåg. Jag kommer ihåg det står här. Mer än allt annat. Vakta ditt hjärta. Ty hjärtat styr ditt liv. Hjärtat styr ditt liv. Så. Jag lever så nära Jesus jag möjligtvis kan. Då pekar jag på Jesus med mitt liv. Och det sker automatiskt, vill jag påstå. Det liksom spiller över, som jag sa. Det bara är där. Vad brukar man säga om god frukt? Hur ser trädet ut som ger god frukt? Är det ett fruktträd som är gott? Här är det bara smarta människor. Vad ger ett dåligt träd? Jo, det ger dålig frukt. Men ett gott träd ger god frukt. Med automatik, skulle man kunna säga. Det ligger i trädets DNA. Så, vila i Gud. Det är han som gör det i dig. Det är han som gör det i dig. Det är inte du som behöver anstränga dig. Vila i Gud. Jag hoppas att det här var någorlunda lättförståeligt. Jag har gjort om den här predikan, tror jag, 3 gånger. Jag tror det. Jag vill inte att det skulle bli någonting så här. Nu staplar vi grejer ovanpå vartannat. Gör så här. Säg så här. Gör så här. Säg så här. Så det sista jag vill säga, det säger jag en gång till. Så ni ska förstå det. För det här skriver jag ner tidigt i morse. Vila i Gud. Han ska göra det. Han ska göra det. Vi ber. Tack Jesus att det är du som syns i varje människa som har lärt känna dig. Och du syns därför att ditt väsen och ditt DNA har liksom tagit sin boning i varje sådan människa. Och tack att du vill ge oss en trygghet och en glädje och en vila. Att där får vi vara tillsammans med dig. Och då syns det att vi är dina.